Annika Alm bor på?
Bor på Lidingö.
På Lidingö, ja. Det heter så, va? Inte i Lidingö.
Det kanske heter i Lidingö, faktiskt.
Men det är ingen som säger det.
Jag har aldrig sagt det och jag är uppvuxen där. Jaja. Och bor fortfarande kvar.
Jaja, man hör ju lite grann.
Så. Ja, det gör man. Ja. Oj då.
Det hörs lite.
Okej.
Ja, det gör ingenting.
Det finns det någon som tycker att jag pratar som värre än Lena Nyman, så att det är lite olika beroende på vem man pratar med. Så att
säga. Ja, är det någon här som kommer ihåg att Lena Nyman pratade?
Mitt i spenåten.
Det gör ni, ja. Ja, det är klart, de finns ju på skivan naturligtvis. Vid det där bordet så kan de ju allt svenska ord utan till, så det är livsval. Ja, det är ingen överdrift. Nej, säg någonting. Vad hette de där? Nej, men det var Mosebacke monarki, men det kan du också. Alla de här åttmänningarna, de här, vad hette de? Ja, kommer du ihåg dem? Nej. Nej, jag vet inte. Men det var nämligen så att när jag jobbade på Radio Uppland så brukade de ringa till programmet. Då visste vi vad de hette, för då hade vi en lista på dem. Då visste att det var inte seriöst alltså när de ringde. Ja, jo, Annika. Vi börjar med dig själv, så du har två olika yrkesutbildningar.
Ja.
Vilka är de då?
Ja, till att börja med så är jag utbildad skådespelerska. Och sen är jag socionom. Mm.
Om vi börjar den här socionomändan då. Mm. Det är det du håller på med mycket nu, eller?
Ja, alltså precis just nu jobbar jag faktiskt inte någonstans. För att jag var lite på väg in i väggen. Mm. Tog time out och hankar mig fram, skulle jag vilja påstå. Skriver på tredje boken alltså.
Det brukar jag också säga. Jag behöver fan inte gå upp förrän klockan 10. Jag kan turarbeta.
Just det.
Jag brukar säga så. Mm. Men du har jobbat på radioteatern?
Ja, det har jag gjort. Flera olika sammanhang. Även jobbat med boktips, alltså någonstans i början, mitten på 80-talet. Ganska mycket. Läsa bitar och så vidare. Så vidare. Så att det där blev så lyckosamt så jag fick börja producera själv sen.
Mm. Nu pratar vi P1 här nu.
Nu pratar vi nog P1.
Jag vet inte om ni känner till det. Det är en liten kanal som ligger längst ner i tablån.
Freestyle tror jag det hette programmet.
Okej. Okay. Mm. Jag kommer ihåg att när Tom Lundgren som var, som sen blev programdirektör på Sveriges Radio, när han blev kanalchef för program 1 någon gång på mitten på 90-talet, så sa han till Expressen att det är alldeles för lite musik i P1. Det blev ett mittuppslag i indignation. Men nu är det lite musik nu mera.
Ja.
Ja, men det var vad du gjorde i alla fall. Mm. Vad var det här med boktips? Vad var det då?
Ja, det var för tonåringar framför allt. Alltså. Eller, ja, inte allt för små barn, utan låt säga från 10 år uppåt, 17, 18, sådär någonting. Va? Ja, att man främjar intresse för att läsa.
Men du var som lektör och läste böcker? Och
nej, alltså jag blev först engagerad som skådespelare för att läsa.
Något som någon
ja,
har skrivit.
Ja, alltså inte hela böcker, men stycken ur, som ett tips, så att säga. Mm. Och sen så tyckte jag det var så kul, så att jag kom i massa egna förslag på böcker och musikinslag och det ena med det sjunde. Och det slutade med att producenten Ki Nyström tyckte att, men det här är ju riktigt bra, du kan väl fortsätta själv, Annika, och producera så. Okay. Så jag gjorde det i några program i alla fall. Och sen så hände någonting och så blev det inte så mycket mer. Men jag höll på med det där några år i alla fall.
Mm. Ja, det är ett knepigt företag. Då.
Jo, jag har förstått det.
Jag har också jobbat där. Så. Det tog slut, kan man säga.
Ja.
Skådespelare då? Vad är det för scener vi pratar om då?
Ja, vi pratar om... Jag kom in på scenskolan 71, gick ut 74... Jobba med Fria Proteatern, det första jag gjorde. Tackade nej faktiskt till Stockholms stadsteater för att det var liksom på Fria Prov som den intressanta teatern spelades, tyckte jag. Okay. Då, 74.
Mm. Du kan sjunga en massa örhängen.
Jag kommer inte ihåg, det är det som är det värsta.
Det är de också speciellt.
Ja, men vad kul. Kanske göra en specialallsång kanske.
Ja, vi får göra det. Ja. Men du, ja, vi ska prata om varför du skriver och hur och vad och allt det här. Men vi måste prata lite om dina föräldrar.
Ja, okej.
Okay. Vi kan ju börja med din mamma.
Ja.
Som heter...
Inga Gill. Inga Gill.
Ja. Man känner ju, om du skrattar lite så ser man ju likhet, eller hur? Det måste ju vara ganska häftigt ändå.
Ja, alltså fråga mig. Hon är min mamma. Jag har liksom ingen annan mamma att jämföra med egentligen.
Nej, det har du inte. Men nej. Det måste ju ha hänt en hel del grejer. Du blev ju skådespelerska själv sen.
Ja, det blev jag. Fast det var inte meningen, om jag säger så. Alltså.
Det var det inte.
Nej, det var inte meningen.
Nej, det är klart. Då hade det inte blivit Fria Proteatern.
Alltså, jag var väldigt nej. Så.
Jaha.
Ja, och när det kom hem journalister och skulle göra hemma hos reportage och sånt där, så bara tänkte jag, och du ska väl gå i mammas fotspår och pappas fotspår. Aldrig i livet, sa jag. Över min döda kropp. Och jag menade det, va?
Då var jag.
Men sen då, så dessutom så var jag rebellisk. Och hamnade på något sätt lite på kant med skolsystemet. Skolkade lite för mycket. Fanns inga möjligheter att plugga upp sig, så jag hade inte tillräckligt bra betyg alltså för att kunna göra det jag egentligen skulle vilja göra, och det var ju att skriva.
Redan då?
Ja, jag ville bli journalist, helst författare. Svenskan hade jag ju inga problem med, hade jag bra betyg i hela tiden och så där vidare, men över hela linjen var det lite si och så, om man säger så, va? Så att jag tog det här under övervägande och tänkte, men okej, det här går ju inte. Och om jag nu i alla fall skulle få för mig att prova det här med teater, då kanske jag ändå skulle kunna fixa någon möjlig yrkesframtid på ett eller annat sätt. Men då fick jag ju ställa om mig, alltså. Jag fick ställa om mig från att vara ett trilskande skådespelarbarn som vägrar att bli jämfört med mamma och pappa, till att hitta liksom gestaltandet och det intressanta med det, att gestalta. Och jag lyckades faktiskt med det på något vis, alltså. Så att jag började plugga scener och lite sådär för att förbereda mig till att prova in på Statens scenskola, som det hette på den tiden då. Nu heter det ju Teaterhögskolan.
Ja, så det handlade inte om betyg, utan det var arbetsprover som gällde.
Det var arbetsprover som gällde då i alla fall.
Precis.
Hur ja, det är nu vet jag inte.
Ja, det är säkert mycket svårare nu.
Ja, det tror jag också. Men jag kom in i alla fall som 18-åring. Och det var väl min smala lycka då, tänker jag.
Mm. Vad går vägen därifrån till Fria Proteatern då?
Ja, alltså, så gick vi då i 3 år och sen söker man jobb och så vidare och så vidare, och hade leveuppspel och sånt där, och det har de ju fortfarande. Mm. Som sagt, jag hade ju skrivit runt i flera teatrar, för att det gjorde ju de flesta, va? Och då hade jag fått napp på bland annat Stockholms stadsteater, men i samma veva hade jag pratat med Stefan Böhm på Fria Pro, och då skulle de vidga gruppen lite grann. De hade precis fått Skala teatern i Stockholm som hemmascen, så att säga. Skulle göra den här pjäsen som heter Elin, som jag var med i också. Så att han sa, ja men visst, det här är jättebra. Du är välkommen. Och då valde jag det.
Mm. Jag ser man. Mm. Men det är så det är, va? Det är de små besluten som leder till de stora stegen.
Jag skulle tro det.
Ja, verkar så. Mm. Din pappa, ja, nämnde du i förbigående, var också skådespelare.
Min pappa var skådespelare, men kanske inte riktigt lika känd som min styvpappa.
Nej, precis.
Nej.
Att din styvpappa är ju... Nu kommer de att gå igång här när du vet om det.
Okej. Karl-Arne Holmsten. Mm.
Och kommer ni ihåg, det är Kapten Hillman.
Ja, visst.
Det är filmer av Börje... Nej, Melvig heter han.
Ja.
Folke Melvig, ja. Det är Den gula bilen.
Ja, just det.
Det är riktiga kultfilmer det här. Det måste man ju säga att det känns ju någonstans. Han måste ju ha varit en oerhörd ikon på den tiden.
Ja, men han var ju det. Han var ju filmstjärna med stort F.
Ja, precis. Han var någon slags svensk Hollywoodartist på något sätt.
Ja, lite motsvarande faktiskt.
Och då var det ju ännu värre då. vara hemma och möta media. Och...
Ja. Alltså, det var bara nej var bara... från min sida. Men jag var ju som sagt tvungen att omvärdera det sen.
Men de försökte inte övertala dig heller?
Nej.
Nej. Ja, det är ganska häftigt ändå. Det är väl 60-tal vi pratar om det mycket utav.
Ja.
Kolonel Holmsten i alla fall.
Slutet 50-tal, början 60-tal. Det var väl då Hillman-filmerna var som mest i ropet skulle jag tro.
Visst finns de där i en box nu, va? Vet du inte det? Jag tror det.
Jag tror det också faktiskt.
Ja, jag är säker förresten.
Ja, jag tror också jag är säker på
jag
det.
Jag har den, så att jag vet. Nej, det rekommenderas verkligen. Det är en av dem utspelar sig här i Uppsala. Kommer inte ihåg vilken det är. Men
nej, inte jag heller.
En av filmerna filmar här på...
Ja, man är kring rött.
Jag säger det att de vet.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Sen började du skriva plötsligt en dag. Det hade du tänkt från början, men det blev inte så.
Ja, alltså jag skrev en hel del under tonåren. Och sen la jag det bokstavligen på hyllan, kan man säga. När jag började jobba som skådis. Och så vidare. Men... Alltså jag tog inte upp det egentligen förrän slutet på 90-talet.
Mm. Vad var det som fick dig att...
Ja, alltså då jobbade jag... då hade jag slutat som skådis. Jag hade satt mig på skolbänken och pluggat. Och tagit igen allt det där som jag missade när jag egentligen skulle gå i plugget då, så att säga. Va? Och så hade jag då blivit socionom och jobbade... Just under den här perioden så jobbar jag huvudsakligen på behandlingshem med missbruksproblematik. Och jag kände att jag behövde en kreativ kanal så in i bomben. Alltså, det var jättespännande på många sätt. Men alltså, det var någonting saknade jag trots allt, va, från något kreativt skapande. Så att då tog jag ner... kollegieblocket och pennan från hyllan och började lite försiktigt.
Skriver du för hand alltså?
Jag skriver fortfarande för hand.
Jan Guillou påstår att han skriver på en gammal halda, men man undrar.
Nej, det är klart jag skriver på dator, ja. Men jag skriver för hand när jag sitter och jobbar med idéer och första utkast. Och liksom jag känner att jag vill ha papper och penna alltså.
Mm. Ja, varför inte?
Sen går jag in till datorn och då blir det första språkredigeringen i med det, va? Första av en jäkla massa redigeringar då förstås.
Du är nu på din andra bok, Ohyra, som kommer snart.
Jag har precis börjat skriva på min tredje.
Du är på din tredje?
Ja.
Men den andra kommer?
Den andra kommer i juni.
Den första kom förra året, va?
Första kom i maj.
Och heter?
2008, heter Vinklippt.
Så var det.
Ja.
Och det är kriminalromaner?
Ja, det är det.
Och då kan du få den här frågan som alla, precis alla får överallt. Varför skriver du kriminalromaner?
Ja.
Och då ska man svara att jo, men det ger så stora möjligheter att skriva samhället.
Och faktum är att det tycker jag dessutom.
Du tycker det.
Faktiskt så tycker jag det. Men jag har alltid varit road av fangen. Alltså det var någonting Kalana jag delade väldigt mycket när jag var ung, väldigt ung. Alltså.
Han höll på mycket med sånt.
Ja, jag gav åtta deckare i julklapp och så vidare. Och sen sprang jag och lånade alla hans och så pratade vi om det här. Mm. Så att det var, det har alltid roat mig på något vis. Alltså.
Mm. Vid den tiden då pratade vi om Stig Trenter. Och...
Ja, då pratade vi Stig Trenter och Maria Lang.
Ja, och inte så väldigt mycket mer. Va?
Nej, inte om vi ska hålla oss till de svenska.
Nej, precis.
Nej.
Ja, sen finns det ju. Men om vi... Ja, Stig Trenter är ju också... Det är ju kult på samma sätt.
Ja, absolut.
Men i alla fall, du bestämmer dig för en dag att nu ska jag skriva.
Ja. Just det. Och alltså, jag har fortfarande massa idéer om... Vad jag kan tänka mig att skriva utöver att skriva spänningslitteratur. Va? Jag har en vanlig skönlitterär roman som ligger och skvalpar någonstans i någon vindling. Alltså jag har idéer om att skriva drama dessutom. Jag har tre pjäsidéer som ligger och skvalpar någon annanstans. Och, skriva för barn och ungdom, alltså ungdom kanske framför allt. Det ligger också snurra runt i skallen på mig.
Har du funderat på att hyra en fjällstuga på någon topp och
alltså,
isolera dig några år?
Alltså jag har en kåk uppe i Dalarna som jag gärna sätter mig i. Alltså,
du har när, alltså.
Ja.
Det kanske är bra om man ska göra så där mycket.
Ja, just det. Och så mycket blir det inte gjort hur som helst. Men alltså, det kanske blir det framöver. Nu koncentrerar jag mig på trean i alla fall. Då.
Mm. Hur lång tid, om du får gissa, hur lång tid håller du på med ett par sidor sådär?
Ja, alltså jag kan inte värdera det riktigt så, känner jag. För att jag är nog rätt ojämn alls när jag skriver.
Mm. Men det är ett antal timmar i alla fall.
Ja, alltså jag sitter varje dag när jag är riktigt igång. Alltså jag, 7, 8 och så håller jag väl på fram till 4. Och så tar jag ett break och sen kan jag sitta vid på kvällen också.
Mm. Och då har det blivit några sidor.
Ja, då blir det några sidor. Men har man otur så blir det inte det.
Så kan det också bli.
Ja, så kan det också vara.
Man raderar alltihopa på slutet.
Ja, ja, precis.
Det händer. Och så har, hittade du ett förlag då?
Mm.
Eller de kanske hittade dig, jag vet inte.
Ja, jag hade en agent helt enkelt.
Du hade en agent?
Ja, som satte olika mig på Andersson Pocket.
Just det. Så den första boken kom direkt ut i Pocket?
Den kom direkt ut i Pocket. Och det tyckte jag var en kanonidé alltså.
Ja, det började bli ganska vanligt.
Ja, inte i Sverige så vanligt alltså, men i Tyskland är det vanligt, har jag förstått. Mm. I Amerika är det vanligt, alltså det är vanligt utanför Sverige kan man säga.
Jag tror svenska bokförläggare skulle vilja att det var vanligt, för det är mycket billigare.
Mycket billigare, man gör inte mycket pengar på det alltså, om man inte säljer hiskliga.
Nej, man känner
hiskligt igen. Många ex alltså.
Precis, men det gäller ju i och för sig de hårda böckerna också.
Ja, jo, det gör det.
Man kan inte gå in i det för att tjäna pengar.
Nej. Det gör man ju inte heller. Nej, alltså, man gör det för att man tycker att det är så himla kul.
Precis. Ja. I alla fall i början.
Ja, jo.
Mm. Men sen hittar du ett förlag till då?
Ja.
Som har lite mer mystiskt namn tycker jag.
Mormor.
Ja. Alltså jag trodde att Kalla Kule var illa, men mormor är ännu mer mystiskt.
Alltså mormor tycker jag är ett häftigt förlag. De har en alltså vid spridning på författare, har gett ut vad som kommer, det vet jag inte, men de har gett ut några, en thriller, en deckare, en om Stasi, jätteintressant bok. Sen ren skönlitteratur, och så har du Marianne Lindberg du Gär ligger där, Agneta Klingspor. Det är liksom en vid spridning så här. Spännande tycker jag. Jag tycker det är jättekul att jag har hamnat där nu.
Mm. Och nu kommer det som hårdbok först.
Nu kommer jag i hardcover, ja.
I juni.
4 juni tror jag.
Därför har du inte den boken med dig nu, för den finns inte ännu.
Jag har inte sett den som bok ännu. Den finns inte som bok ännu.
Jag har fått läsa en bit av den.
Ja.
En 30 sidor någonting.
Mm.
Och jag börjar undra hur tänker du på det du skriver i förhållande till det som är mainstream? Tycker du att du skriver mainstream eller tycker du att du driver en egen linje?
Vad tycker du?
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag skriver inte mainstream.
Ja. Nej, alltså, jag har väldigt svårt att svara på den frågan, känner jag. Ja. Men jag kan ju säga så här, att jag skriver utifrån hur det känns väsentligt för mig att utifrån det perspektivet nalkas ett problem, så att säga.
På de här ungefär 30 sidorna så hittar jag en förment religiös våldtäktsman. Vi är tillbaka till 1963 och där förekommer uttryck som barnhem, tattarbarn, fattigvård. Mm. Du skriver lite grann om ett Sverige som inte finns längre.
Alltså det är så här att du hade läst 30 sidor, var det så?
Ja, alltså det är orättvist.
Ja.
Det är vad jag får ut av det.
Ja.
Det får du skälla på mormor om.
Ja. Alltså fick du bara 30 sidor?
Ja, visst.
Okej. Nej, men det är så här att det är en man hittas mördad på Roslagsgatan i centrala Stockholm en marsnatt. Och det är ganska uppenbart att han är mördad för att han har alltså blivit nedslagen. Han är slagen i huvudet, men framför allt så är en isdubb instucken i höger öga. Det finns inte så mycket som talar för att det är en olyckshändelse eller något liknande. Och när polisen börjar och nysta i det här, då visar det sig att det här måste vara en av Stockholms mer ensamma människor. Alltså det finns inte mycket till nätverk kring den här människan. Vad man däremot hittar, man hittar lite suspekta nätadresser med sexuella förtecken, sådana här telefonsexnummer och sånt där. Det är ungefär det man hittar. Och så började hela rullas upp och man söker förtvivlat efter åtminstone någon levande människa som kan ha haft någonting med den här mannen att göra. Och till slut så hittar man en före detta fru boendes i Jönköping och en halv senil syster i Ulricehamn. Slut. Och man följer, polisen följer då det här uppslaget med prostituerade och så vidare och så vidare, och det leder en bit men inte så långt. Och då är det så att samtidigt som den storyn utspelas så utspelas en parallell historia som börjar slutet på 50-talet, går in en bit på i början på 60-talet. Och där får man följa en familj bosatt i Jönköping av resandefolket, eller då tattare som man kallades på den tiden. Och den här familjen, alltså de här människorna var ju ganska illa behandlade, och svenska staten fick ju be resande och romer om ursäkt offentligt år 2000, här för mig det var, eller om det var 99, för alla illdåd och så vidare som har begåtts mot dem, inte minst tvångssteriliseringar och annat, men alltså överhuvudtaget. Och det var lite den händelsen som var upptakten för mig att jag ville skriva om det här. Alltså, så vi följer en familj som splittras bland annat av en nitisk barnavårdskvinna som sedermera sen blir ett ganska stort och känt namn inom sociala frågor i Sverige i boken. Framstår som sann demokrat och så vidare och så vidare, som ligger bakom då att flickan blir placerad just på barnhem och vidare i fosterfamilj och så vidare och så vidare. Alltså det, och det här får förödande konsekvenser när de här historierna någonstans går in i varandra i slutändan.
Okej. Okay. Mainstream, man brukar säga att det finns ingen Wallander, va? Eller vi tycker inte det i alla fall. Men alltså mainstream, det är just en ensam polis, frånskild, alkoholproblem, obstinata tonåringar som löser allting själv, stort och smått. Det är ganska mainstream. De som säljer mycket böcker, de har såna rätt enkla historier.
Och lyssna på opera.
Ja, det är också, precis. Men alltså, du har ju liksom mera uttryck som i det jag läste, det handlar om föräldraledighet och dagis och dementa föräldrar. Och din polis, hon heter Ingela. Hon är ute och käkar sushi. Alltså, inte det lite mainstream i alla fall?
Jo, det kan jag hålla med om att det är. Det är mainstream, ja visst.
Ja.
Alltså, jag vet inte ändå om jag liksom tycker att jag lägger mig precis i mainstream-fåran om du ser till hela kittet.
Nej, jag sa ju lite.
Ja, okej.
Okay. jag menar inte att du har slängt dig platt. Inte, men
nej.
Ingela Lund, är hon en hjälte eller en antihjälte?
Ganska vanlig kvinna.
Ja, fast hon har ju rätt mycket uppfattningar om sina kollegor och sådär. Hon är lite rätt rådig på något sätt.
Ja, hon är väl rätt trött.
På en del av dem,
ja.
På gott och ont.
Liksom. Ja, visst.
Men hon vinner i slutet, eller hur?
Ja, det kan man säga.
Det kan man säga. Mm. Varför valde du en kvinnlig polis?
Det finns många kvinnliga poliser nu. Och varför skriva om polis överhuvudtaget? Alltså, skulle jag börja skriva nu? För jag har bestämt mig att jag ska skriva 5 böcker om Ingela. Och nu börjar jag på den tredje. Skulle jag börja nu kanske jag inte skulle skriva om en polis, faktiskt. Det är möjligt att jag inte skulle göra det. Men ambitionen var att jag ville skriva utifrån ett kvinnligt perspektiv, för det är enklare för mig. Jag är själv kvinna. Det finns några kvinnliga poliser i vår svenska kriminallitteratur, visst gör det, men antingen man eller kvinna, så de blev det kvinna.
Ja, det är helt okej. Jag bara undrar varför. Hur har du det med... Kan du mycket om polisarbete, eller har du någon som hjälper dig eller någon insider?
Alltså jag har fått göra såna här små snabba nedslag och hos någon, en eller annan välvillig person inom poliskåren som har svarat då på de här akuta frågorna som jag sitter med, så att säga. Nu har jag etablerat en kontakt faktiskt som jag tänker involvera i trean från början till slut. Det ska bli jättespännande. För det har jag då inte haft på det sättet tidigare, utan det har varit såna här små insatser av olika personer helt enkelt.
Nu har du ju, som sagt var, Ingela Lund, hon är ensam kvinna på roten därför att den andra kvinnan är borta på barnledighet, tror jag det var. Någonting
sånt. Nej, de är två tjejer.
De är två, men inte den här boken börjar, för då längtar hon efter att den andra ska komma tillbaka.
Ja, just det.
Men sen är det ju i huvudsak poliser som är skitoxar på den där roten. Så vad får du liksom inspirationen? Det finns väl någon enstaka manlig polis där som liksom beter sig på ett acceptabelt sätt. Men
ja,
i övrigt så är de ju som poliser troligtvis är många gånger.
Ja, alltså det kan jag ju bara tänka mig i min fantasivärld. Att där, lika väl som i all övrig verksamhet, så finns det ju en annan skitstövel.
Mm.
En och annan mansgris och en och annan schysst, och likadant på kvinnosidan givetvis.
Men du har ingen polisgrupp som du liksom tänker, utan du hittar på de här efter...
Jag hittar på från början till slut.
Efter behov, så att säga.
Ja, alltså jag har hittat på den här gruppen och lärde känna de här under tidens gång, och så vevar de på i tvåan och antagligen även i trean, så att nu har de blivit en grupp helt enkelt. Och sen händer det ju saker inom gruppen också.
Vet du hur de ser ut och låter? Och...
Ja.
Kan du se dem framför dig som en film ungefär?
Ja,
när du skriver?
Kan jag. Ja.
Visst är det märkligt det där? För att de tar ju över.
Ja, absolut alltså.
Alltså man bestämmer ju inte själv efter några böcker.
Nej. Nej, inte bara det, utan man kanske till och med har bestämt ungefär hur det ska vara i storyline och så.
Mm.
Och så tar de över och så börjar någonting helt annat hända.
Mm, så är det ju. Och sen har man bestämt en massa saker, så det som är utgivet, det är utgivet. Och det är man fast i, så att säga.
Ja, just det.
Så att visst är det sant att de här personerna tar över?
Ja, det är det.
Men det är märkligt.
Det är jättespännande.
Ja, jo,
det är en fantastisk resa egentligen, när man hamnar där alltså.
Ja. Har du bestämt dig från början för hur boken ska sluta, eller kommer det av sig självt?
Ja, vinklipp bestämde jag från början hur den skulle sluta. Det var liksom utgångspunkten på något vis. Ohyra, jo, samma sak där. Och faktum är att jag har nog redan gjort det med trean också.
Och dit kommer du också?
Ja, alltså i alla fall har jag gjort det med ettan och tvåan. Men vägen dit blir inte riktigt som jag har räknat med, utan den tar lite avstickare hit och dit som jag inte har en aning om alltså.
Nej, som sagt, de bestämmer ju själva. Stor utsträckning. Klockan går naturligtvis, så det börjar bli natt. Så att jag tänkte vi skulle avsluta. Vi kan ha några frågor i och för sig, men före det så tänkte jag att du kan berätta lite om den boken som du ändå har med dig idag.
Just det, jag har med mig några ex av vinklippt, om det är någon som är intresserad av att köpa till rabatterat pris.
Ja, men jag tror att det finns de här som är intresserade av signerade böcker.
Vinklippt, ska jag säga några ord om det?
Ja,
då,
det är
kanske.
Nog bra. Att köpa grisen i säcken.
Nej, precis. Då är det så här att i Gustavsberg på Värmdö, en ganska glassig skärgårdskommun som kanske de flesta av er känner till i Stockholms skärgård. I Gustavsberg, som är ett bostadsområde som kanske inte är så där superglassigt ändå, och en del av det heter Munkmora. Där bor det två barnfamiljer som man följer ganska tätt i vinklippt. Vid vattentornet hittas en liten femårig thailändsk pojke död, mördad, förstår man ganska snart. Han har varit utsatt för ganska hårt våld. Och våldet ser ut att ha sexuella förtecken. Så vad Ingela Lund och hennes kollegor får göra som första grej, det är ju att kolla upp alla kända gärningsmän och så vidare och så vidare. Och det tar sin tid givetvis, men på något sätt så kommer man inte vidare riktigt. Och alltså det blir en kamp med tiden för polisen, för att allt talar ändå för att det är ett sexualiserat våld, och då talar också mycket för att det kan hända igen och att förövaren väljer ett nytt offer i Gustavsberg eller någon annanstans eventuellt. Så det blir som en kamp med tiden. Och pojken är thailändsk. Han har en thailändsk mamma och bror som bor hos en svensk man i Munkmora då, som är ett mindre glassigt område på Värmdö. Till slut så leder spåren både tillbaka till Thailand såväl som in då i närmsta familjekretsen kan man säga i Sverige. Men vad polisen inte vet är att det sitter en pedofil som är väldigt intresserad av det här i cyberrymden. Följer vad det som händer, kommenterar. Frågan är hur mycket vet och kan den här personen om det här och så vidare. Så att det är handlingen i väldigt korta drag.
Okej. Då, ja, några frågor. Någon fråga? Det är fantastiskt, vi har uttömt till ämnet.
Det är inte tungt att skriva om tunga upplevelser. Är det tungt att skriva om tunga?
Alltså nu när vi har lyssnat på Stig här, som vi in real life alltså har upplevt som fruktansvärda saker som man tror inte är sant. Alltså verkligheten överträffar dikten med hästlängder upphöjt till 4 på något vis. Men alltså det jag har som driver mig, det är någon slags nyfikenhet och människointresse. Och då är det intressant tycker jag att fundera kring hur vissa livsbetingelser gör att vissa människor gör vissa val, om man säger så. Så att, ja, jag vet inte om jag tycker att det är så tungt. Jag tycker det är intressant på något sätt, alltså, faktiskt.
Man distanserar sig från min vetenskap.
Ja, alltså jag försöker göra rätt mycket research. Jag gör ganska mycket research, alltså. Så väldigt mycket research gör jag faktiskt. Ja. Så att det baseras inte på verkliga fall, men alltså jag försöker krypa så nära verkligheten som det överhuvudtaget är möjligt. Och sen spinner jag på fantasin. Och så skapar de här personerna och så vidare, och som sagt får eget liv då.
Ja, någon fråga till? Jag kan ju avslutningsvis fråga dig då, var kommer du därifrån då, tror du?
Var det kommer ifrån?
Ja, för att Peter och jag får också kritik ibland för att vi skriver väldigt våldsamt.
Ja.
Då brukar vi be Stig, så ställer Stig sig upp och säger att verkligheten alltid är värre. men det vet ju han, va? Men vi får ju lite frågor ibland hur vi mår så där. För vi skriver också ganska mycket våldsamma skildringar. Men var kommer det ifrån?
Vilken fråga. Svår att svara på, tycker jag.
För hos oss är det ju mer uppenbart. Alltså, vi har ju upplevt mycket av det där.
Ja. Just det. Men alltså jag har ju i och för sig också upplevt en del, i alla fall sen jag började som socionom och jobba med människor som är utsatta och så vidare och så vidare. Jag har också fått ganska mycket kontakt med miljöer och situationer som jag kanske inte skulle ha fått annars.
Nej. Men du väjer inte för det obehagliga?
Nej, det gör jag inte.
Och tänker inte börja göra det heller?
Nej.
Du är envis, eller hur?
Ja.
Okej.
Ja.
Ska vi låta det bli slutordet, så kan vi be om en varm applåd till Annika.
Tack.
Tack för att du kom hit.
Tack.